Du lyssnar på Femte hjulet av Viggo Kavling, uppläst av mig, Mattias Linderoth. Ett. Måndag. Mariakyrkan i Sigtuna. Den vita kistan stod längst fram i altargången. Locket var uppfällt och när Sofia sträckte på sig i bänkraden kunde hon se Adams ansikte. Det var fridfullt. Tittade man hastigt kunde man få för sig att han bara slumrade. Han låg inbäddad i ljusblått tyg och var omgiven av ett mindre hav av blommor och några kransar med färgglada band. Kyrkklockorna hördes knappt. Deras tunga, sjungande ton kändes avlägsen, trots att församlingen satt alldeles nära kyrktornet. Klockorna ringde för att visa att begravningsgudstjänsten skulle börja, men alla gäster var redan på plats i bänkraderna. Ytterkläderna var på. Det var kallt i kyrkan. De nakna tegelväggarna alstrade ingen värme och utanför var det grå himmel och minusgrader. Sofia satt längst fram till höger, bredvid Adams mamma, Gunilla. Svärmodern torkade sina tårar med en vit näsduk. Bakom dem satt Adams arbetskamrater, hans chef Joakim Torstensson, barndomsvänner från Märsta, polare från krogen och några ansikten som Sofia inte kunde placera. Siste man in var en liten gubbe med tunt skägg. Honom hade Sofia aldrig sett tidigare. Det var en öppen begravning och alla som kände sig manade var välkomna. Trots det var det ändå glest i bänkraderna under de medeltida valven. Ringandet upphörde och prästen, en liten kvinna i vit kåpa, gick fram till altaret och hälsade alla välkomna. Församlingen sjöng en psalm och sedan talade prästen om ett liv som ryckts bort alldeles för tidigt. Hon hade aldrig träffat Adam, men hon visste att han konfirmerats i Mariakyrkan. Sveriges äldsta kyrka som fortfarande var i bruk, sa prästen stolt. Nu kom tårarna. Sofia hulkade till några gånger. Det gjorde ont i hela henne. Även om Adams död inte hade kommit som en överraskning. Hon hade sett varje droppe som urholkat stenen. Adam Frejlif. Stjärnreporten på DN som jagat skop från tidig morgon till sen kväll hade under lång tid inte orkat upp ur sängen. Hela sista året levde han som i dvala. Ingenting kunde få depressionen att hävas. Sofia hade varit tvungen att kämpa för att själv inte gå under. För ett år sedan hade hon blivit biträdande chef på dataavdelningen där hon jobbade och Adam sa inte ens grattis. Det som hade börjat som en häftig förälskelse förbyttes i sorg, frustration och ilska. Det värsta var att Adam inte ville ha hennes hjälp. Han ville inte prata med henne om sina problem och hävdade till och med att han inte hade några. Samtalen mellan dem handlade istället om allt som hon ville att han skulle göra, men som han inte gjorde. Städa, bädda sängen, tvätta, promenera, träna och gå på teater, bio eller ut i naturen och inte bara glo på tv och surfa på nätet. Skrik, tjat, gnäll och tystnad. Det var svårt att erkänna det, men Adams död var en sorts befrielse. Äntligen en möjlighet för dig att gå vidare i livet, hade Sofias mamma Vera sagt när de sörjt en stund över telefon. Sofia hade blivit så förbannad att hon tryckt bort samtalet. Men innerst inne visste hon att mammans ord innehöll ett korn av sanning. Det var inte hennes fel att Adam blivit sjuk, men Sofia kände ändå skuld. Hon kunde ha gjort mer. Det värkte i henne av alla känslor. Adams död var så onödig. Hela deras värld hade förändrats efter att han blev misshandlad för 5 år sedan. Vad var det som hände då egentligen? De fysiska skadorna hade läkt efter några månader. Men de psykiska satt djupare. Han pratade ibland på nätterna om ett stort svek, mumlade argt i sömnen om barndomsvännerna från den fina privatskolan i Sigtuna, Gabriel von Fersen och Mårten Lejon. Sofia vände sig om och kontrollerade församlingen ännu en gång. Ingen Mårten, ingen Gabriel. Svikare.